Den fråga som vi håller på med nu är alltså, vem är det som har samlat ihop de böcker som är kanoniska, de som är heliga skrifter, och ordnat dem enligt den här ordningen, lagen, profeterna och skrifterna? Och när har det skett? Ja, vi har inga direkta informationer om när det har skett och av vem de heliga böckerna samlades och ordnades. Vi kan alltså inte visa till ett enda ställe där det står att det var den personen eller personerna som gjorde det då och då. Vi har sagt tidigare att Malaki är den sista profeten, och vi har en rad vittnesbörd om att efter Malaki så kommer ingen mer profet, utan nu väntar man på Elias, som är Johannes döparen. Malaki talar om att han ska komma, och han kommer precis framför Herren själv, som är förbundets ängel. Och termen förbundets ängel, som Malaki brukar, syftar ju på den person som omtalas i bland annat andra Mosebok, han som visade sig i den brinnande busken, han som gick framför Israel och också bakom dem, så att inte fienden kunde komma över dem och fördärva dem. Det var han som ledde dem, som bar dem, som skötte om dem, och det är han som ska komma till sitt folk. Men precis före honom ska det komma en profet i, som kallas för Elia. Och enligt Nya testamentet betyder det inte att det är Elia som är reinkarnerad, utan det betyder att denne profet är lik Elia. Han kommer i Elias ande och kraft. Vi har därför ett glapp på 400 år cirka mellan den sista gammaltestamentliga profeten Malaki och den profet som står där vid ingången av det nya förbundet, på gränsen mellan det gamla och det nya förbundet. Kanon kan sägas då vara fullbordad i och med den sista profeten, i och med Malaki, omkring 425 före Kristus. Och att denna fullbordade kanon tidigt är indelad i tre grupper, det framgår ju av Syraks bok. Och Syraks bok får vi datera till cirka 200. Sonsonen, som har skrivit förordet, lever ju cirka 130. Det finns en del som vill datera Syrak ännu tidigare, beroende på att hur man bedömer detta med farfar, om det sträcker sig till farfars far, eller hur strikt termen ska uppfattas. Cirka 200 så talar alltså Syraks bok om kanon som lagen, profeten och de övriga skrifterna som en självklarhet. Vi kan alltså sluta oss till att någon gång efter det att Malaki har kommit till, och före Syrak på 200-talet, så har alltså kanon plockat samman och delats in på det här tredelade sättet. Men exakt vem som gjorde det och när det skedde, det vet vi inte. Och vi har också betonat att de heliga skrifternas kanoniska karaktär är inte beroende av att de samlas i en volym eller har en speciell indelning. En kanonisk bok är lika mycket kanonisk om man har den separat som när man har den tillsammans med andra kanoniska böcker i en samling. Men vad har vi då för svaga vittnesbörd, vissa antydningar ändå, vem som kan ha haft med de heliga böckernas samling att göra? Vi har nämnt förut fjärde Esra. Det är en apokryfisk bok. Den är full av märkliga saker också, fabler eller legender. Den är förmodligen från slutet av första århundradet efter Kristus. I den apokryfiska skrift heter det i kapitel 14, vers 21 följande: lagen, och därmed menas här hela gamla testamentet, brändes när templet förstördes. Men Esra kunde under gudomlig inspiration restaurera den. Under 40 dagar dikterade han 94 böcker. 70 av dessa skulle överlämnas endast åt de vise, och de andra skulle öppet publiceras så att alla kunde läsa dem. Eftersom 24 är de kanoniska böckernas tal, är det tydligt att det är dessa böcker som ska offentliggöras. Den här legenden, med undantag för några enskildheter, finns också hos flera tidiga kyrkofäder som Clemens Alexandrinus, Tertullianus, Ireneus och andra, som berättar att skrifterna förstördes vid Jerusalems förstöring genom Nebukadnessar, men att Esra kunde genom gudomlig inspiration rekonstruera dem perfekt, och att han gjorde det utan att tappa bort minsta detalj eller ändra på någonting. Men den här legenden, den här historien, den är inte tillförlitlig. Likväl är det inte otroligt att så mycket kan vara riktigt som att Esra spelade en ledande roll vid de heliga böckernas samling och ordnande efter exilen, och i att skaffa fram kopior som kunde spridas bland folket till folkets undervisning. Jag har tidigare sagt att när, vad ska vi säga, den specialrulle som fanns bredvid arken, när den förmodligen förstördes genom templets undergång, så betyder ju inte det att det fanns inga heliga skrifter kvar längre, utan man hade ju hela tiden en rad kopior att tillgå. Vi har också en annan tradition som vi ska nämna om, som har att göra med detta ämne. Den finns i andra Makabeerbokens andra kapitel och 13 vers. Där står det: Nehemja grundade ett bibliotek, och där samlade han böckerna om konungarna och profeterna och Davids skrifter jämte konungabrev om tempelskänker. Slut på citatet. Det är andra Mak 2:13. Och andra Makabeerboken, den har tillkommit tidigast 124 före Kristus. Det är inte omöjligt att Nehemja hade del i sammanställandet av de kanoniska böckerna. Så ska vi räkna upp några andra detaljer som kan vara av intresse. Och det är några uppgifter då, allra först om Esra. Esra kallas upprepade gånger och med en fas för skrivaren, Hassofer på hebreiska. Hassofer, skrivaren. I 1917 översätts det, tror jag, med den skriftlärde. Och det är inte helt fel. En skrivare måste vara mycket kunnig i det som han skriver av. Men ordagrant betyder ju Hassofer skrivaren. Vi möter den termen i Nehemja 8, 1, 4, 9, 13 och i 12, 26 och 36. Det står vidare om Esra: han är en skrivare kunnig i Moselag. Esra 7, 6. En skrivare kunnig i Moselag. Och Esra, prästen och skrivaren, en skrivare av Herrens buds ord och hans stadgar till Israel. Esra 7:11. Det kan ju, om ni vill, jämföra med 1917 års översättning som är lite annorlunda. Och så har vi i Esra 7:12 och 7:21, där står det: en skrivare av himmelens Guds lag. En skrivare av himmelens Guds lag. Det tycks alltså som om Esras huvudsysselsättning gällde skrifterna. Och vad han gjorde är förmodligen det att han skrev noggranna kopior av de heliga skrifterna för folkets räkning. Och att han hade sådana kunskaper att han också kunde, som en präst skulle, undervisa folket i deras innehåll. Han var alltså både en skrivare och en skriftlärd, om man så vill. Och det är också från och med Esra och Esras tid som man talar om en grupp människor under beteckningen skrivare eller skriftlärda. Det är alltså sådana som noggrant studerade de heliga skrifterna och såg till att de noggrant skrevs av, så att den heliga texten blev rätt bevarad och rätt studerad. För det andra, tiden närmast efter exilen ägnades åt en enda uppgift, nämligen att återupprätta det Gud hade givit och det som hade blivit fördärvat på grund av folkets synd. Man arbetade på att återställa det som var tidigare. Esra engagerade sig allvarligt för att återupprätta tempelgudstjänsten och också återuppliva teokratins gamla ordningar enligt Moses, Davids och Salomos anvisningar. Under stor möda försökte han få folket väl förtroget med Mose lag och överhuvudtaget med alla de gamla ordningarna och stadgarna som Gud hade givit, som hade gudomlig auktoritet. Man ville alltså återupprätta det gamla ärorika Israel. Och då kom självklart berättelserna om Guds ordningar och Guds handlande med fäderna, uppenbarelsen, att stå i centrum. Det är ganska naturligt att i denna situation blev det angeläget att noggrant sammanföra de många olika heliga och kanoniska bokrullarna så att de noggrant kunde studeras och bevaras. Man måste ju noggrant sätta sig in i vad har Gud sagt och hur ska det vara för att kunna återställa och återupprätta den rätta gamla ordningen. Så detta är alltså en omständighet som kan peka emot att det var naturligt att under Esra och Nehemja också se till att skriftrullarna blev samlade, avskrivna för att kunna bli studerade ordentligt och att man studerade och undervisade efter skriften. För det tredje så måste ju i varje fall delar av de heliga bokrullarna har plockats samman redan före Esras tid. Det är heliga bokrullar från Jeremia eller ännu från ännu tidigare profeter måste man ha haft till hands. När vi ser på de senare profeterna så märker man hur ofta de citerar tidigare profeter och anspelar på formuleringar och skildringar som är givna av tidigare, av folkets tidigare historia. Den här Kaspari som ni tycker mycket om här, han är en av dem som har sett det där och på ett förtjänstfullt sätt plockat fram hur profeterna citerar varann och citerar tidigare profeter. När jag skrev min avhandling så var det lätt att visa att Jeremia har haft Jesaja framför sig. Det gick att, skulle jag vilja säga, bevisa till och med att Jesaja kapitel 13 och 14, som bibelkritikerna ansåg ha tillkommit efter Jeremias tid, i själva verket utnyttjades av Jeremia när han skrev sitt 50:e och 51:a kapitel. Jesaja 13:14 har profeten Jeremia använt sig av, tagit fasta på, när han har skrivit sitt 50:e och 51:a kapitel. Det är bara ett exempel, det finns många fler. Och i Jeremia 26, vers 17 till och med 19, hänvisar det äldste till Mikas profetia som lyder: Moraskiten Mika profeterade i Hiskias judakonungstid och sade till hela judafolk, så säger Herren Sebaot: Sion skall bli upplöjt till en åker, och Jerusalem skall bli en stenhop, och tempelberget en skog bevuxen höjd. Men lät väl Hiskia, judakonung, med hela juda döda honom? Fruktade han icke istället Herren och bönföll inför honom, så att Herren ångrade det onda som han hade beslutit över dem, medan tvärtom vi nu står färdiga att draga över oss själva så mycket ont? Slut på citatet från Jeremia. Jag hoppas ni fattar det här, vad poängen är. Jeremia, han har tecknat ner det här, som berättar hur de äldste inser att man gör fel om man försöker döda Jeremia när han profeterar domen över Jerusalem. De äldste säger: så bör vi inte göra. Kommer ni inte ihåg hur det var på Mikas tid? Mika profeterade lika mycket dom över Jerusalem, men konung Hiskia lät inte döda Mika för den skull, utan man böjde sig för Herren och Herrens domsord, och då ångrade också Herren det onda som han hade beslutit att göra. Och då säger det äldste: bör vi göra på samma sätt när det gäller Jeremias domsord? Det är alltså en klar hänvisning till profeten Mika och hans tid. Och vi kan ge ett exempel till. Det står om Daniel i Daniel 9:2 att han studerade skrifterna. Inte bara en bokrulle, utan han hade tydligen en samling av heliga bokrullar. Och bland dessa återfanns Jeremia. Och i Jeremia-rullen så la han ju märke till profetian om att de skulle vara i fångenskap i 70 år. Och nu hade det ju gått så gott som 70 år, och då börjar Daniel att undra hur det nu ska bli. Det är ju bakgrunden till profetian om de 70 årsveckorna i 9:24-27. För det fjärde så kan vi bara nämna att det finns ingen anledning att datera någon enda bok i Gamla testamentet till en tidpunkt som är senare än Esras och Nehemjas tid. Så hela kanon, alla kanoniska böcker, finns redan på Esras och Nehemjas tid. Sen är det några andra ställen. För det femte, som jag nämner helt kort, som jag inte fäster så stort avseende vid, men kan nämna det ändå. Ni kan ju läsa det sedan själva. Det är Sakarja 13:2-5. Det avsnittet kanske vittnar om att profeten profeterar om att det ska bli en tid då profetian ska ha upphört. Sakarja lever ju på 500, profeterar 520-518. Och det kanske kan tolkas som en förutsägelse om den här luckan på 400 tysta år. och Malaki 4:5 som jag redan nämnde. Kan också anföras att efter Malaki kommer ingen profet förrän Herren sänder profeten Elia, det vill säga Johannes döparen. Och senare generationer var helt medvetna om att det fanns ingen mer profet bland dem. Det framgår av många ställen i första Makkabeerboken. Gud sände nu inte mer någon profet som de kunde rådfråga. I första Makkabeerboken 9:27 till exempel, där står det: och det blev ett stort betryck i Israel, så stort att dess like icke hade förekommit allt ifrån den tid då en profet för sista gången lät sig ses bland dem. Allt ifrån den tid då en profet för sista gången lät sig ses bland dem. Ringde det? Det hörs inte hit om det ringer. Ja, vi kanske kan öppna den dörren. I första Makkabeerboken 14:41 står det: Simon skall vara deras förste och överste präst för evärdlig tid, till dess en tillförlitlig profet uppstår. Man har alltså ingen profet, man väntar att en tid ska komma, då en profet kommer igen. Det ovanstående som vi här har räknat upp, det pekar emot att de heliga skrifterna samlades och ordnades i tre delar av Esra och Nehemja. Eller i varje fall att ordningen av kanon i dessa tre delar bör ha skett på deras tid. Så ska vi gå in på ett nytt avsnitt. Det här tar vi aldrig slut, va? Och det ämnet är då själva kanons omfång. Och då ska vi se på judarnas kanon. Den fråga vi ställer är: vilka böcker hör till kanon? Hur kan de identifieras och skiljas från alla andra böcker? Vi ska alltså först ta upp judarnas kanon och för det andra Kristi och hans apostlars kanon och för det tredje den kristna kyrkans kanon. När det gäller judarnas kanon så kan man säga att det är samma kanon överallt bland alla judar i världen. Det är visserligen så att vissa rabbiner kan vara lite bibelkritiska, om vi vill använda det uttrycket, eller diskutera hur man ska förstå och använda vissa delar av texterna i gudstjänsten. Men rent generellt så är det ingen diskussion om vilka böcker som är kanoniska och vilka som inte är det. Och denna enighet går lika långt tillbaka som GT:s beståndsdelar kan spåras. Då ska vi se på några ställen i det judiska materialet. Vi har då först den judiska eller talmudiska traktaten Baba Batra, som tillskrivs Judas Hakkadosh under det andra århundradet efter Kristus. Denna traktat innehåller en katalog över de heliga böckerna. De indelas i tre delar, precis som i moderna hebreiska biblar. Nämligen lagens fem böcker, profeternas åtta och skrifternas elva. Det blir totalt 24 böcker. Och ordningsföljden i del 2 och del 3 är följande. Det är inte exakt den ordningsföljd som vi har senare. det är Josua, domarboken, Samuelsboken, kungaboken. Det är ju samma. Men sen så kommer Jeremia först. Alltså inte Jesaja, Jeremia, Hesekiel, utan Jeremia, Hesekiel, Jesaja. Och sen det 12. Och den tredje delen har, alltså skrifterna, har Rut först. Rut, Saltaren, Job, Ordspråksboken, Predikaren, Höga visan, Klagovisorna, Daniel, Ester, Esra och Krönikeboken. Ser att det är med Daniel, Ester och Esra, det är ju i ren tidsföljd. Och Krönikeboken sist som en stora finalen när hela historien på nytt tas upp från skapelsen till exilen. Det var Baba Batra. Så har vi ett annat vittnesbörd hos Josefus i kontra Apionen 1:8. Det har vi talat om redan, tror jag, i första föreläsningen. Hans uppgifter om de heliga böckerna är inte lika tydliga som i Baba Batra, eftersom man inte räknar upp dem vid namn. Men han anger deras antal och han beskriver dem så att det utan svårighet kan bestämmas vilka han menar. Han anger både en annorlunda totalsumma än den i Baba Batra. Han säger 22. Det har vi talat om förut. Och han har också en annorlunda indelning än den vi fann här i Talmud. Men skillnaden har inte att göra med kanons innehåll, utan i sättet att räkna. Det är fråga om precis samma innehåll. Vi har tidigare sett att kanons böcker blir 24 om Rut och klagovisorna räknas för sig, men 22 om Rut förs till domarboken och klagovisorna till Jeremia. Talmud antar den förra räkningen, Josefus den senare. Josefus indelar de 22 böckerna i tre grupper. För det första Mose 5 böcker, men för det andra 13 profetböcker som innehåller vad som skedde i deras tid från Mose död och till Artaxerxes regeringstid. Och för det tredje 4 böcker som innehåller hymner till Gud och råd åt människorna hur de ska leva. Vi ser att Josefus, han har en egen eller en annan indelningsprincip. Vilka böcker menar han nu med dessa 13 och dessa 4? Ja, de 4 sista böckerna måste vara Saltaren, Ordspråksboken, Predikaren och Höga visan. Saltaren, Ordspråksboken, Predikaren och Höga visan. Och då följer av detta att de 13 profetböckerna måste vara det återstående, nämligen Josua, Domarboken inklusive Rut, Samuelsboken, Kungaboken, Krönikeboken, Esra inklusive Nehemja, Ester, Job, Jesaja, Jeremia inklusive klagovisorna, Hesekiel, Daniel och de 12. Vi märker alltså att Josefus inte följer den vanliga indelningen. Han har en egen, och man kan gissa att anledningen till det är det syfte han har i sin skrift kontra Apionen. Hans syfte är ju att försvara den historiska tillförlitligheten hos sin nations böcker. Och följaktligen så ordnar han dem utifrån historisk synpunkt. Utifrån historisk synpunkt. Först har han då Mose böcker som innehåller historien från skapelsen till Mose egen död. Och sedan tar han de andra böckerna som innehåller historiskt material vilka han hänför till profeter i detta ords vida innebörd, alltså gudsmän, män som genom inspiration från Gud har beskrivit historien, vad som har hänt och hur Gud har uppenbarat sig i historien. Och slutligen så har han de böcker som inte har historisk karaktär utan istället innehåller hymner och visa råd hur man bör leva. Går vi till Josefus skrifter i allmänhet så finner vi att han nämner nästan alla de heliga böckerna, antingen genom direkta citat eller genom indirekta anspelningar. De enda böcker som han inte kommer in på eller gör bruk av i sina skrifter, det är Job, Ordspråksboken, Predikaren och Höga visan. Och det är ganska lätt att förklara varför. De böckerna gav honom inte material som han hade anledning att bruka för sin historieskrivning. Job till exempel handlar ju inte om hans eget folks historia. Job stod vid sidan om det utvalda folkets linje och hade ingen direkt anknytning till judarnas äldsta historia. Och de andra tre, Ordspråksboken, Predikaren, Höga visan, har ju inte någon historisk karaktär, det vill säga skildrar ju inte folkets historia. Men att han har accepterat också dessa skrifter som kanoniska, det är uppenbart av det faktum att vi måste ju räkna in dessa till hans heliga skrifter för att få talet 22 som han använder för de heliga skrifterna. Talet för de heliga skrifterna enligt Josefus. Men man kan ju fråga om den kanon som Baba Batra i Talmud och som Josefus bär vittnesbörd om är accepterad av judarna överallt. Samaritanerna till exempel accepterade ju bara Moseböckerna. Det har vi talat om förut. De hade ju ett eget tempel på berget Garisim. De vägrade att erkänna någon bok som sanktionerade någon annan gudstjänstplats. Det finns några tidiga kyrkofäder som hävdar att saduceerna endast erkände Moseböckerna. Kanske också ni har mött den uppgiften i någon uppslagsbok, att saduceerna endast skulle ha erkänt Moseböckerna som kanoniska och inte de övriga. Men detta är säkerligen ett misstag. Och upprinnelsen till det här misstaget torde vara att man har blandat samman saduceerna med samaritanerna. Och det är helt utan grund. Man har hänvisat till Josefus Antiquitates bok 13, 10:6 och bok 18, 1:4. Men går man till dessa ställen så talar de inte om att saduceerna förkastade några av skriftens böcker, utan det är frågan om ett förkastande av fariseernas traditioner, och det är något annat. Men enligt Apostlagärningarna 23:8 så förnekade saduceerna uppståndelsen. Men det bevisar inte att saduceerna förkastade de skrifter där uppståndelsen läres. Till exempel Daniel 12:2. Saduceerna är ju också misstrogna mot änglarnas existens. Men av detta följer inte att det är bevisat att de inte accepterade Moseböckerna. Vi kan ju tänka på vår tid, det är många som förnekar många bibliska läror. Och av detta följer inte att man, låt oss säga att man förnekar Bibelns lära om nattvarden. Och detta följer inte att man förkastar Matteus, Markus och Lukas. Utan helt enkelt att man på något underligt sätt är tveksam till vad Bibeln säger i vissa stycken. Och därför tolkar man om sådana bibelställen så att de ska passa de egna synsätten. Och så blir man av med skriftens egen tydliga och uppenbara mening som man inte vill acceptera. Det är ju inget nytt. Så är det ju alltjämt. En del har argumenterat så här. När Jesus tar upp uppståndelsefrågan så hänvisar han ju till andra Mosebok. Till stället om törnbusken. Vad står det där, säger han. Jo, det står ju att Gud, han är Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Och det bevisar ju uppståndelsen. För att Abraham, Isak och Jakob är ju döda när uppenbarelsen vid den brinnande busken äger rum. Likväl så säger inte Gud var Abrahams, Isak och Jakobs Gud, utan är. Och det bevisar enligt Jesus det dödas uppståndelse. De lever. Döden har inte makt över dem. Och då har man sagt att Jesus nu hänvisar till andra Mosebok. Det är därför att saduceerna accepterade bara Moseböckerna som kanoniska. I annat fall borde han väl ha hänvisat till något annat ställe. Men det är ju en slutsats som är rent spekulativ. Jesus vill ju visa hur uppståndelsen förutsätts redan tidigt. Man behöver inte säga som moderna bibelkritiker att det är först i den mycket sena Danielsboken som tanken på uppståndelsen växer fram efter iransk påverkan eller något sånt där. Utan den är förutsatt redan från början. Så finns det ju en del ganska speciella judiska sekter. Och hur var det med dessa sekters kanon? Vi kan tänka på essenerna och terapeuterna. Sekter av kontemplativ, asketisk, mystisk karaktär. Jag har valt att döma så accepterade dessa sekter samma kanon som folket i stort. Skillnaden mellan dem och folket i övrigt var inte att de hade en annan kanon. Utan det var andra skäl. Men dessutom så kommer ju dessa sekter att vara ivriga att få fram sina specialtolkningar och specialläror. Och därför har de då en rad andra böcker som skrivits av deras ledare och ansedda män i deras kollegium. Som de tillskriver naturligtvis stort värde. Men det är ju inte heller så konstigt. Vi har ju många som inte tvekar om kanon, men likväl kanske sätter Rosenius skrifter eller några andra ledare skrifter oerhört högt, kanske nästan högre än bibeltexten. Så sånt är inte så egendomligt. Man har ofta hävdat att judarna i Alexandria, de hade en mer omfattande kanon än de palestinensiska judarna. Och det här argumentet förs ofta fram. Det kan ni läsa om i Albrektsson Ringgren, en bok om Gamla testamentet, och i många handböcker. Det är ett argument som Torsten Nilsson också har fört fram i bibeldebatten inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Man har hänvisat till att den översättning av heliga skrifter från hebreiska till grekiska som vi brukar kalla för Septuaginta innehåller i sådana handskrifter som är från 300-talet, 400-talet efter Kristus också översättningar av utomkanoniska böcker. Så kallade apokryfer. Och detta tyder då på, har man sagt, att judarna i Alexandria hade en annan kanon eller en större kanon, eller var inte så noga med vad som var kanoniskt och inte kanoniskt. Och eftersom nu de kristna, när det visade sig lämpligt, citerar den grekiska översättningen som vi kallar för Septuaginta, så följer väl då av detta att de kristna också accepterat en rad andra böcker, apokryfiska skrifter, som senare tas med i handskrifterna. Men det vi här ska försöka visa är att bevisen för det var en annan kanon, ett annat kanonbegrepp bland de alexandrinska judarna, är mycket, mycket svagt. Och jag tror att vi ska spara det kanske till nästa lektion, så vi får de här argumenten tillsammans. Thank you.